Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Det här är Politiken i TV4 om käbblet inom riksdagspartierna. Vad bråkar de om egentligen? Politik och matematik, det är inte alltid ett och ett blir två. Inte alltid så lätt att förstå hur vinner man ett val. Och så samlas vi runt flaggan.
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är
jag
brun?
Med högerpopulistiska
vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Det är bara käppet.
Det är bara käppet.
Ja, det är inget aprilskämt, men det är första april i alla fall. Varmt välkomna hit till er som lyssnar och tittar. Och till Ann och Ulf, våra mycket erfarna politikkommentatorer som alltid finns här. Nästan alltid i alla fall, Ann. Jag tänkte så här, innan vi drar igång första ämnet så kan vi i alla fall konstatera att det hänt en del vad gäller väljarsympatierna.
Ja, Socialdemokraterna har ju rakat i höjden i den senaste sammanvägningen från TV4 Väljaropinion. Så de ligger nu på nästan 33% i opinionen. Och det här är en effekt av det som man brukar kalla för rally around the flag eller flykten till fanan eller samlingen kring flaggan eller vad man ska kalla det för. I en krigs- eller krissituation så tenderar väljarna att dras till de etablerade ledarna.
Är det något som förvånar dig i den här mätningen?
Förvånar vet jag inte, men det mest anmärkningsvärda tycker jag nog är Miljöpartiets oerhört låga siffra. De får bara 2,8%. Och när jag jobbade med det här igår och gjorde inslag så försökte jag få en kommentar från Miljöpartiet. Och det var munkavle på riksdagsledamöterna. Jag frågade både Lorentz Tovatt och Annika Hirvonen om de ville kommentera. De ringde presstjänsten och så fick de reda på att nej, ni får inte kommentera det här. Och det skulle vara partisekreteraren då, vilket i och för sig är det vanliga. Men partisekreteraren var inte anträffbar under hela dagen. Och presstjänsten började också ifrågasätta om siffran verkligen stämde. Mm. Kan det vara så lågt? Har Göteborgs universitet som räknar ut det här åt oss, gör sammanvägningen, har de verkligen räknat rätt? Sa Miljöpartiets medarbetare. Sen backade de lite från det, men de var väldigt störda över den här oerhört låga siffran.
Mm. Vi kan väl säga att om ni som lyssnar och tittar vill höra av er till oss med idéer, synpunkter eller frågor kanske, mejla gärna inte bara chabbel, snabbra tv4.se. Ni skippar prickarna över ät. Och apropå väljarsympatier och valet så kändes det nästan som att Moderaterna redan hade vunnit valet när de höll sitt partikonvent eller väckelsemöte förra helgen. Ja, det var gospel, det var nästan konfettiregn, det kändes som allt var klart. Det var Ulf, the American way, all the way.
Ja, de här bilderna ger en liten bit av hur det gick till. Det var konfettiregn, det var fyrverkerier. Och de
gospel
drog,
och härlig stämning.
Ja, de drog på mycket mer än vad de brukar göra. Jag säger att det enda som överträffar det här är väl alliansens kick-off 2014 2018 som de flesta kommer ihåg när det gäller att ställa till ett spektakel. Det blev ju inte så uppskattat, men det här tror jag gick hem ganska bra hos Moderaternas sympatisörer. Och sen var det ju stor fest på kvällen, och då var både Ebba Busch och Nyamko Sabuni inbjudna. Och vi går ju inte på sådana fester längre.
Men vi såg dem på Instagram och i sociala medier.
Ja,
det var så du hade gjort det.
Jag var på ett mingel innan festen började, och då anländer Ebba Busch, och Nyamko Sabuni är redan där, men då anländer Ebba Busch, och hon gjorde entré i Sara Leanderstil, kan man nästan säga. Alltså det var, jag är här nu, nu ska vi ha fest. Och sen lär hon ha hållit ett tal inne på festen som var väldigt uppskattat, och hon sjöng och så vidare. Och
även hon stal showen helt enkelt.
Hon stal showen lite grann, men även partisekreteraren Gunnar Strömmer lär ha gjort ett bejublat framträdande där han spelade dragspel och hade en specialskriven låt om Morgan Johansson. Med lite elak text då, får man förmoda. Och sen drog han anekdoter om när han var ute och reste med partiledaren Ulf Kristersson och spräckte byxorna när de skulle träffa Angela Merkel. Så att det lär ha gått väldigt livat till, och det märktes också på stämningen, tycker jag. Det var väldigt kick-off, det var väldigt pepp band för de moderater som var där.
Det finns ju ett syfte med såna här. Det här vänder sig inte bara till den publiken som är där, utan det är väldigt, det är ett sätt att ingjuta någon sorts allmänt
signalvärde, helt enkelt.
Ja, någon sorts allmän känsla att det här är ett parti som har kul, som ni andra också borde vilja vara med i. Det är väl det man försöker säga med det här.
Kristersson talade om att det ska vara roligt också med politik, och det här, vi ställer till en rolig lördag, som man kallade. Då tänkte jag på roliga timmen i skolan. men det har ju det syftet att man ska gjuta mod och liksom uppmana till entusiasm, för de har ju en lång och tung valrörelse framför sig med väldigt mycket hårt arbete. Och då gäller det att gå in i det med en känsla av optimism och så vidare.
Ja, det kanske man fick. Det kanske är fler, med tanke på partiundersökningen eller sammanvägningen från Göteborgs universitet, så kanske det är ett recept som fler partier borde ta till för att entusiasmera sina medlemmar.
Vi har ju sett valkonvent i den här valrörelsen som vi inte har sett tidigare. Nästan alla har döpt om sina, det som brukar vara ett kommunalt möte där alla kommunpolitiker möts, och så kallar de det för valkonvent, fast det är ungefär samma sak ändå.
Ja, för du har ju varit USA-korre och rapporterat därifrån och sett mycket av, man kanske har tagit många maner ifrån den amerikanska förlagan, får man kalla det så?
Ja, då måste de börja med kortare tal om de ska det tror jag är det första de behöver göra. Kortare tal, och så ska hela familjen vara med på scenen bakom partiledaren. Ja, om vi hamnar där, inklusive alla barn.
Ja, det har de inte börjat med så mycket ännu. Nej. De försökte lite under sommartalen en period att man ställde människor bakom.
Ja,
men sen har jag inte sett det så mycket.
Nej, det kanske inte. Mona Sahlin körde mycket med det där. Att det satt en massa folk bakom.
Precis.
Så, men det kanske kommer tillbaka.
Kanske kommer tillbaka.
Det här är inte bara käbbel. Och någonting som jag reagerade, om vi håller oss kvar vid det här moderatkonventet, var ju vad moderatledaren sa med bäring på matematik. Att de var bara drygt 200 röster ifrån, som han uttryckte det, det magiska riksdagsmandatet.
Tänk på den uppgiften varje gång du knackar en dörr eller ringer ett samtal. Den där sista rösten kan avgöra Sveriges vägval i höst. På Gotland, mina vänner, så skilde det förra gången 254 röster mellan oss och det sista magiska 175:e riksdagsmandatet. 254 röster från en ny regering.
Med matematik så kan man få mycket till att låta nära. Stämmer det här?
Ja, alltså jag var ju tvungen att kolla det här, hur de hade räknat fram det här. Och då är det så här att på Gotland så finns det två mandat. Och det brukar vara så att det ena går till Socialdemokraterna och det andra går till Moderaterna. Men i förra valet så gick det ena till Socialdemokraterna och det andra till Centern. Och det hade då gått till Moderaterna istället om de hade fått de där 254 extra. I det valet tyckte inte de att det gjorde så mycket, för de ansåg ju då, Centern var ju då fortfarande en del av alliansen. Men inför det här valet så har man då, ser man inte Centern längre som en bundsförvant, och därför så vill man vinna tillbaka det där mandatet. Det här är helt extremt. Det finns ingen annan situation någon annanstans i Sverige som Gotland, där det är så här nästan en amerikansk situation att det spelar på några få röster vem som får mandatet. Och sen jämnas det här ut i hela landet dessutom. Så det är inte så enkelt egentligen som de vill få det att låta. Men poängen driver han ju hem. Och jag tycker ju att det här är ganska fascinerande hur särskilt Moderaterna brukar ägna sig åt att räkna inför valrörelser. Och deras uträkning, den är ungefär så här. I de här senaste opinionsmätningarna så skiljer det ungefär 3% mellan procentenheter mellan blocken, alltså mellan det som är deras regeringsalternativ och det som inte egentligen kanske är ett regeringsalternativ, men ändå kanske blir det. Och 1% motsvarar 70 000 väljare. Det är deras uträkning. Så om det ska gå över till deras sida, då skulle de behöva vinna 1,5%, för då förlorar andra sidan 1,5%. Och det är 70 000 plus 35 000 väljare. Så matematiken för Moderaterna är att vi ska vinna 105 000 väljare. Det räcker för att vi ska bli valvinnare.
Ja, och grundperspektivet är då, det är ju att de anser att det är fortfarande väldigt jämnt. Det är dött lopp mellan de två regeringsalternativen, och därför går det går att vinna.
Mm. Alla röster räknar. Jobba.
Även om opinionsmätningarna nu till fyra väljaropinion visar då 179 mandat för Magdalena Anderssons sida mot 170 mandat med de siffrorna för Kristerssons sida, så att säga, så är det... Det är så många osäkra faktorer också. Vi har det här med Miljöpartiet och Liberalerna. Kommer något av de partierna eller båda partierna åka ur? Det kan bli helt avgörande. Om man då tittar på de här underliggande mätningarna som görs av vad har de egentligen för kärna, de olika partierna, så ser man ju att Liberalerna är det partiet som har minst kärna, så att säga. De ligger allra värst till. Miljöpartiet har större chans att komma in om man tittar till de som är hängivna, vad kallas det? Övertygade anhängare och sympatisörer. Alltså om man tittar på de som är övertygade, som är kärnan, än vad Liberalerna har. Liberalerna ligger väldigt illa till. Och det kan ju också bli helt avgörande. Och det är väl därför Moderaterna nu också satsar på att lyfta Liberalerna, medan Socialdemokraterna inte anstränger sig lika mycket för att lyfta Miljöpartiet, ja, även om de behöver dem. För de räknar nog ändå med att Miljöpartiet bör klara det.
Men det här med kärnan är rätt viktigt här. För jag tror att pratar man då med Moderaterna, så säger de så här... Socialdemokraterna, ja, de må ha över 30%, men hur stor andel av dem är verkligen övertygade socialdemokrater? Hur stor är den här kärnan? Och i den mätningen som publicerades i veckan som institutet gjorde vid Göteborgs universitet, där tror jag ungefär 5% av socialdemokraternas väljare är helt övertygade. Och jag tror inte att Moderaterna räknar på det sättet, utan de sätter nog att det är en högre andel. Men jag hörde faktiskt en moderat säga så här: ja, men en stor del av dem där, de väljer partier ungefär som att jag väljer mellan Miele och Electrolux när jag ska välja köksmaskiner. Det finns ändå en sån här lite lätthet i hur man tänker att det ska gå att övertyga väljare och byta parti. Och från båda håll ska jag säga, Socialdemokraterna är också ganska övertygade om att de kan få svänga över en del moderat KD-väljare till exempel.
Men kontentan är ju ändå att det kommer bli stenhård kamp i valrörelsen, och det är liksom inte kört för någon deras sida.
Och som Ulf Kristersson sa i det här talet vi lyssnade till, att varje dörr räknas, knacka på varje dörr. Det inspirerar väl valarbetarna, men det kanske inte alltid det öppnas heller.
Hej, jag heter Ulf Kristersson. Får jag
ska inte ha några jultidningar, tack.
Okej.
Så kan det gå också, beroende på vilken dörr man knackar på.
Jag tror det här är lite föraning. Det här är deras kampanjfilm för att uppmuntra väljarna att knacka dörr. Eller förlåt, men valarbetarna att knacka dörr. Men det är en liten aning om hur det kommer att vara i valrörelsen. Mycket dörr.
Ja, verkligen. De körde ju upp den här på konventet. Och det var ju uppskattat. Och då valde de också ut en enskild moderat som de lyfte fram som någon slags förebild och hjälte. Då, så att de vill ju verkligen, de tror på den metoden fortfarande. Man kan ju tycka att det kanske skulle vara överspelat det här med att knacka dörr, men de tror på den metoden.
Ska vi gå från matematik till bråk? Och det har ju i och för sig ihop, kan man ju säga. Men bråken som just nu skakar flera partier. Vi kan väl ta oss tillbaka till 1969.
Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Just det. VPKs partiledare C.O. Hermansson som sa så där på kongressen.
Någon det kommer jävla vi ihåg.
Ja, det kommer ni ihåg. Ja, eller?
Du kan inte komma ihåg det, men jag kommer inte ihåg det.
Jag var 13.
Men är det någon ordning, Ulf?
Du, i Vänsterpartiet är det inte så bra ordning just nu. Det är flera partier där det är ganska häftiga interna konflikter just nu. Vänsterpartiet, Centerpartiet, i viss mån Sverigedemokraterna och i viss mån Kristdemokraterna. Men om man börjar med Vänsterpartiet som kanske har de största interna konflikterna så är det ju framförallt tre frågor som splittrar. Vapenexporten, där de först röstade nej och sen ändrade sig efter en blixtinkallad partistyrelse. Försvaret, där inte alla tycker det är bra att Vänsterpartiet ställer upp på höja anslaget till 2% av BNP. Och sen så har du det här med bränsleskatterna, att de gick med på Moderaternas förslag att man ska sänka bränsleskatterna mycket mer än vad regeringen har föreslagit och försöka driva igenom det. Och då är det många i partiet som tycker att det strider mot klimatpolitiken och vad Vänsterpartiet egentligen står på. Och det där är ju, i Vänsterpartiet är det ju faktiskt folk som går ut och kritiserar öppet. Till skillnad från i Centerpartiet där konflikterna ligger mer under ytan och inte kommer upp.
Jag hör en del röster som säger att de har blivit sossar. Det är typ det värsta man kan vara. Tror jag. Så att det väcker faktiskt väldigt starka känslor det här.
Att de gör men är det för att det går så snabbt så att man inte grundar i partierna?
Jag tror den grundläggande orsaken till att det är så mycket bråk internt i olika partier nu, det är den här frustrationen över att spelplanen inför valet har ritats om.
Med tanke på kriget?
Att det går som tåget, eller går uppåt tåget, det är ingen bra liknelse längre, men att det går uppåt för Socialdemokraterna, att de tjänar på den här situationen. Och att de frågorna som respektive parti hade tänkt satsa på har de väldigt svårt att få ut. Och då tvingas de till plötsliga omsvängningar, förhålla sig till krigssituationen och göra omsvängningar i sin politik för att anpassa till det läget. Och då kanske det inte alltid är så förankrat i partierna så att det leder till de här splittringarna. Det tror jag är den grundläggande
och jag tror att man ska komma ihåg att det är nästan aldrig bråk i partier som det går bra för. Det är nästan alltid bråk i partier som det går dåligt för. Mm. Och den där funktionen, den handlar ju också ofta om vägval. Vad är bästa metoden för att ta oss ur den här situationen? Och då brukar man det utkristallisera sig en grupp som tycker att vi, så länge vi följer vår partilinje så spelar ingen roll vilken metod vi använder för att nå det. Det vill säga, och så finns det en annan grupp som är mycket mer, brukar vara mycket mer förankrad i ideologin. Det är mycket viktigare att vara ren vad det gäller motiven och ideologin. Och vad det gäller Vänsterpartiet är det helt uppenbart att ledningen försöker dra iväg och fånga röster medan den här särskilt de brukar kallas för klimatnätverket, som är väldigt starkt emot i klimatfrågan. De tycker att man ska stanna i det som de ser som en ideologisk förankring, ungefär.
När det gäller Centerpartiet är det ju lite annorlunda, för att där är ju den stora frustrationen som leder till att det är interna konflikter under ytan i Centerpartiet. Det är ju att det här, deras tal, Annie Lööfs strategi med breda mitt, får liksom aldrig något genomslag. Hon kommer ingenstans mot det, med det. Och det skapar en väldig frustration. Det har lett till att flera erfarna centerpolitiker har sagt att de vill inte fortsätta efter valet. Och det har lett till att många tjänstemän har hoppat av och går till näringslivet istället. Men de är ju inte ute och frontar mot Annie Lööf och berättar om sin frustration. Men den finns där. Man märker det när man pratar med dem. Men de är inte ute och vill ställa upp på intervjuer om det.
Vi har ju sagt i podden här förut att det här läget med kriget i Ukraina sätter extrema krav på våra politiker att hantera. Det är ett svårt läge, ett tufft läge. Var brister det då? Eller brister det någonstans? Skulle partierna kunna klara att hantera det här bättre och sluppit de här interna problemen? Vi läser ju kaos, bunkergäng, det är rubriker som illustrerar vad som sker.
Nej, men om man säger så här, för att utveckla det där som jag sa, att de som det går dåligt för eller som önskar, de försöker hitta olika vägar, olika strategier, och de där väcker inte anklang i hela partiet. Så skulle jag då i alla fall uttrycka det. Ett exempel är ju Moderaterna har ju faktiskt också ett litet internt bråk om det här NATO-frågan där Carl Bildt gick emot partiledaren i den frågan, och det var ju ett försök att få, skulle jag säga, inte bara göra NATO till en valfråga men också göra NATO till en aktuell, så att säga, få debatten om kriget att handla om NATO istället för att den skulle handla om försvaret, där ju alla är överens. Här hittar man då en fråga där råder splittring och där Moderaterna möjligen kan profitera. Och, så jag tror att det, jag skulle inte säga att det är oskicklighet, jag skulle nog säga att det bara är svårt. I vissa fall är det oskicklighet kanske.
Men sen, alltså dels handlar det ju om det här förhållande sig till kriget, det är ju det mest akuta. Va? Men sen om du tar till exempel Centerpartiet då, så handlar det ju också om var befinner de sig politiskt, på den politiska skalan. Och då, vi har pratat om SOM-institutets mätning tidigare, de gör ju också såna här mätningar när det gäller hur ett visst partis väljare ser på andra partier. Och då, i den senaste mätningen från SOM då, så visar det sig att centerpartisterna, de sätter ju socialdemokraterna, de gillar socialdemokraterna mer än moderaterna idag. Det har skett en förflyttning där. Och då börjar ett nytt politiskt landskap träda fram. Och det finns andra partier som också är stora förändringar, att Moderaternas väljare gillar nu Sverigedemokraterna bättre än Centerpartiet. Till exempel. Det hade ju varit otänkbart för bara något år sedan eller två år sedan.
Vi ska säga som då, den undersökningen, det är frågor till svenska folket på tema samhälle, opinion, media från Göteborgs universitet.
Stor och väldigt intressant undersökning där man verkligen, om man verkligen är intresserad av att liksom tränga ner under ytan.
Ulf lyssnar på hela det seminariet.
Förhåller sig våra partier.
Det är jag och Fredrik Furtenbach på Ekot
som är så nördiga. Men förhåller sig partiledarna? Ser man det här och anpassar?
Ja, det gör de.
Det är helt korrekt. Politikerna, Ulf, Fredrik Furtenbach och alla partistrateger sitter där.
Det är bara vi som bryr oss.
Vi kan väl avsluta med ett garv i dagens podd. Ann Tiberg, Ulf Kristoffersson, tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Hör av er till oss om ni har idéer och synpunkter. Mailet är inte bara chabbel, bort med prickan över ät, tv4.se. 1 april, men det var inga dumma sillar i det här programmet i alla fall. Ha en fin fredag, eller när ni nu lyssnar och tittar. Vi finns där poddar finns och på TV4 Play.
Podplay.